Idag har jag Sveriges bästa fastighetsmäklare hos mig. Han har dragit in mest pengar och mest sålda objekt. Han driver Eklund Stockholm New York och har varit med i reality-showen Toppmäklarna. Välkommen hit, Niklas Berntsson.
Tackar, vilken presentation.
Först och främst, berätta lite om din uppväxt och vem du är.
Mm. Jag, nu börjar jag bli gammal dessutom, så att det blir en lång historia i sådana fall. Men jag gör den korta versionen. Jag är uppväxten med min bror och min mamma och pappa. Oskilda. Otroligt, det var nog några av den enda familjen tror jag som bodde, som mamma och pappa fortfarande bodde ihop. Jättehärligt. I en fantastiskt stor trerummare, var det väl då på 57 kvadratmeter. I Skärmarbrink som heter, söder om Stockholm. Och jag och min bror var... Ja, ska man säga. Så vi var väldigt drivna redan då till att så här, samla tomglas, sälja jultidningar, allting för att på något sätt tjäna lite pengar. Vi skakade ner plommon från den lokala plommonträdet och sålde till tanterna som gick ut i tunnelbanan och så vidare. Så att, kan säga, hela min uppväxt har präglat väldigt mycket närhet till både mina föräldrar och till min bror, men även till att göra affärer som jag älskar. Tycker det är jätteroligt.
Och det förstår man ju, du säljer idag och att det ligger dig djupt, eller vad kan man säga, att det ligger i nära om hjärtat och, yeah, och tjäna pengar och sälja och använda din skärm. Är det en sak som bara har kommit naturligt, eller finns det, är dina, några av dina föräldrar försäljare inom något?
Nej, inte alls egentligen. Jag tror, det kanske hänger ihop med någon form av social gåva och kanske total brist på liksom akademisk kunskap. Det var en av mina bästa kompisar som växte upp. Hans pappa sa det att, men mäklare kan det nog bli i alla fall, alltså typ, för att skolbetygen inte var så fruktansvärt höga, men att sälja och ta hand om människor, det kan ni ju faktiskt. Så att det var på tips ifrån honom som jag kom in i den karriären, och liksom från dag ett så toppade jag säljlistorna på mitt kontor. Och det gjorde att då mår man ju bra. När man gör någonting bra och får betyg eller får cred för det, då växer man ju ännu mer som människa såklart. Och sen så blir det där ett ego som aldrig kan sluta fyllas.
Så hur kom du in på det tänket? Var det på grund av vad folk sa runt omkring dig som det här föddes?
Ja, men mycket. Det var någonstans här, dels sluta skolan och ska bli någonting. Vad ska jag bli? Alltså, i den åldern, precis som man är på gymnasiet eller går ut gymnasiet, jag har ingen aning. Jag vet ju egentligen knappt idag vad jag vill bli när jag blir stor. Men vid den tiden var man ju bara så här famlande i mörkret på något sätt. Det enda man visste var att man skulle försöka göra någonting som har någon sorts substans. Jag hade ingen aning om vad det skulle vara. Men jag hade jobbat som reseledare, jag var bartender, jag hade varit croupier, alla möjliga så små Mickel-Mackel-jobb som man kunde göra när man var mellan 18 och 22 år gammal. Men så att faktiskt börja bygga någon form av karriär, vad skulle jag bygga det på? Och sen då när det här tipset kom, att fastighetsmäklare skulle kunna bli, då tog jag de små pengarna som mina föräldrar ändå hade sparat ihop till mig, var inte många tusen lappar, och satsade på Pohlmans handelsinstitut som det heter då, och utbildade mig till mäklare.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Du har ju Eklund Stockholm New York med den kända Fredrik Eklund,
yes,
som är i New York. Och han har ju en egen reality show där. Också Million Dollar Listing.
Exakt.
En slående liknelse mellan dig och honom är ju att du samlar på pantburkar och du ville till varje pris tjäna pengar. Mm. Och han sålde jultidningar och han sålde bäst och fick den här bästa premien. Och jag kan... Jag kan jämföra det lite med mig, för jag sålde också jultidningar, men jag kom alltid så här till typ premie 5 och då var det så här 75 premier kvar, och jag anser att jag är en bra säljare.
Det är du förmodligen. Alltså jultidningar är ju så här, alltså svårt definitivt.
Ja, och han fick så här första vinsten.
Den som kom på jultidningar är den smartaste säljaren såklart, för han är ju multirik naturligtvis. Det var lättare med plommon kan jag säga, för det fantastiska var att så här, det kom ju pengar from nothing på något sätt. Alltså, jag gick och skakade tre, det fick ner 5 påsar plommon, jag sålde dem för 5 kronor styck, hade 25 kronor. Det är fantastiskt att skapa någonting ur ingenting. Det är någonting som så här, det ger en så otrolig tillfredsställelse. Så det vill säga, ja, men jag skakar det här trädet 70 000 gånger till då, så jag är ju miljonär.
Var du inte inne på grannens tomt? Fick du stöld samtidigt?
Nej, men det här, jag växte ju upp då i Skärmarbring. Det fanns inte så mycket tomter där. Det var hyreshus runt omkring. Men då var det liksom ett plommonträd som stod precis bredvid Skärmarbring. Det finns nog kvar där än idag faktiskt. Och i det så klättrade, det var tre ungar som klättrade. Det var jag, min bror och en kompis då, som skakade ner dem där och sålde de här plommorna. 5 spänn styck per påse. Var bra.
Och vad gör din bror idag?
Han driver en sålde han faktiskt av det precis, en reklam- och eventbyrå som heter Berntsson Bylund, tillsammans med Hans Bylund som heter hans kollega. Nu är de uppköpta. Han har cashat ut.
Så du vill också bli uppköpt?
Oh ja, absolut. Any day.
Okej, då vet vi om det är någon som är intresserad.
Nej, jag vill köra på några år till.
Och hur träffade du Fredrik? Hur blev ni ett par?
Ja, men exakt. Verkligen. Men vi har gemensamma kompisar. Vi har ju båda två ganska så brett kontaktnät, kan man säga. Och en utav alla de här tentaklerna som är ute visade sig vara som gemensam bekanta. Så när Fredrik pratade om att han skulle öppna någonting här i Sverige, då sa då Robert Stalenbrandt, som han heter, att det finns bara en enda person som du kan göra det här med. Det är Niklas Berntsson. Så vi träffades på, nu är det ganska precis 10 år sedan, vi hade 10-årsjubileum nu precis, på Strandvägen på ett café i solen i typ 10 minuter och så bara så här, ja, vad fan, match made in heaven. Det var lite otroligt, så sällan man stöter på folk som är lite grann som en själv. Inga bromsar liksom.
Och då var han redan framgångsrik i New York?
Ja, det var han. Men han läste med honom i Dagens Industri och så, han hade gett ut sin Bananflugornas herre och liksom, han var rookie of the year på Manhattan. Och han är ju duktig på att spinna kring sig själv också, så att jag menar, när det går bra för honom då får man ju läsa om det i Dagens Industri. Han är ett proffs på PR, så att där finns det mycket att lära.
Och vad jobbade du då?
Då, jag hade varit mäklare ganska många år och precis när vi stötte ihop med varandra, där jag jobbade för ett spanskt fastighetsbolag. Jag blev headhuntad till det spanska fastighetsbolaget för att driva då Skandinavienverksamheten utav det. Men då kom finanskrisen och smällde till, så jag jobbade på det spanska fastighetsbolaget som gjorde den största konkursen i historien i Spanien. Ganska otroligt. Fadesa heter det. När jag liksom var på rebound på den då, det var mitt huvudkontor låg i London, så tänkte jag så här, men vad ska jag göra för något? Mäkleri kan jag. Ja, men jag startar igång det. Men hur ska jag göra något som är annorlunda? För allting, mäkleri är ganska samma. Det är fotobild ut på Hemnet, bla bla bla. Och så gick jag och funderade på, tusan, ska jag göra för att sticka ut? Och så av en händelse, det som universum liksom hade bestämt det här, så ringde då Robert mig och så sa, Fredrik Eklund, skulle du kunna vara intresserad av att träffa honom? Så bara, ja, självklart. Och så kom han och berättade mycket mer om en amerikansk modell. Hur man kan liksom ta bättre betalt för att sälja dyrare och framförallt samarbeta väldigt mycket mellan andra mäklarfirmor, så kallad co-broking som det heter.
Och vad innebär det?
I Sverige så har du ett uppdrag då, om man ska säga som kan svenska marknaden. Får jag, liksom, vill du sälja din lägenhet och går du till en mäklare, så kommer alla mäklare slåss om att få ditt uppdrag. Och en del prutar och en del säger att de är bäst och så vidare. I USA så kan även jag komma då med en kund och köpa på din lägenhet. Och säga, här är jag, Gunilla, som vill köpa din lägenhet. Och så får jag ett arvode för den kunden. Det är mycket bättre för dig, för då kan du hitta en köpare precis överallt. Det är jättebra för din mäklare också, för han får betalt även om han inte hittar kunden. Och det är jättebra för mig, för att jag kan hitta en kund och inte ens ha uppdraget. Och jättebra för min kund, som kan hitta en lägenhet som jag inte ens egentligen hade. Så alla vinner på det. Det är bara att den svenska modellen är uppbyggd för att mäklare ska liksom så här gå till sig själv och stanna affären hos sig själv. Så att konkurrensen har varit liksom, den är mördande på det sättet. Man vill ha uppdraget, man är vad som helst för att få det, sen släpper du inte in någon på den. Och det tjänar ingen på.
Och det påminner mig lite grann om det här med Sverige kontra Amerika lite grann. Att i USA, när man har en idé, så kläcker man den och får lite stöd och hjälp från alla som har ork att lyssna på den. I Sverige håller man gärna idén för sig själv. Och återigen, det är ju mycket smartare att göra som amerikanerna.
Absolut.
Jag fattar inte grejen, att man inte lär sig av ett vinnande koncept.
Nej, men man gör som man alltid har gjort. Det är väldigt enkelt att hålla sig det. Det är varmt och bekvämt och skönt, och så behöver man inte göra, anstränga sig så mycket. Så är man lite fat and happy. Och jag har ju under hela min period som mäklare varit den som har sålt allra flest lägenheter, alltså mest i antal, på då, som en stor kedja som heter Notar. Reklam för dem. Och det gjorde att när jag släpptes in liksom i finrummen, det var ju, jag stötte på många av de mäklare som kommer och så vill arbeta i våra kretsar, så de är nästan lika fina, nästan finare än sina objekt de säljer, vilket är helt ointressant. Allting handlar bara om service. Så ifall jag kan svara i telefon klockan 5 på morgonen och svara på mail klockan liksom 11 på natten, det är det enda som betyder någonting. Så att när jag kom in i finrummet och jobbade som en riktig grinder, då var liksom succén ett faktum. Och då kunde jag tjäna extrema pengar helt plötsligt. Jag gick ifrån att ha ganska låga arvoden till att kunna arvoden som ligger en bit över miljonen.
För ett objekt?
Ett objekt.
Det är fan, i Sverige? Mm. Det är helt otroligt. Mm.
Men om jag ger som 5 miljoner extra i vinst till min säljare, så är jag värd 1 miljon.
Självklart. Och hur jobbar du, Fredrik, då? För att jag vet ju att Eklund, Stockholm, New York är ju... Det förknippar man ju med det exklusiva i Sverige och på Östermalm och på Djurgården där de dyraste objekten finns. För vi har ju många fastighetsmäklarier. Skulle vi säga att de som har de mest, absolut mest exklusiva vänder sig till dig?
Mig och några till, kan jag säga. Så jag ska inte vara allt för självgod, men ifall du verkligen liksom vill kämpa för att ha chansen att få ut absolut bäst betalt som går, då ska du gå till någon som är beredd att jobba på det sättet, såklart. Sen kan en del välja mäklare för att man känner varandra, till exempel. Men säg att det finns kanske mellan 5 och 10 stycken mäklarfirmor i Sverige som jobbar då med de exklusiva objekten. Jag får inte alla uppdragen då, därför att en del har genom kontakter alltid haft någon kontakt med en mäklare som de alltid använt i familjen. Vilket också, när man jobbar 23 år så har jag väldigt mycket gratis tack vare det. Sen är det väldigt många i vår bransch som går ut och så säger de så här, men jag säljer den här lägenheten för 100 000 kronor. Och då kan ju folk säga, ja men han tar 1 miljon, shit, det är 900 000 billigare. Och så tror de att det är där man sparar pengar. Problemet är att om du säljer 5 miljoner dyrare, då har du förlorat pengar. Men folk räknar inte så, helt enkelt. Utan det enda de tänker på, det är hur mycket man betalar till mäklaren. Vilket är helt fel, såklart. Och så tror jag, jag kan ändå sätta upp arvodet så att om alla mäklare har sagt att du får 20 miljoner kronor, så säger jag, du kommer få 25 utav mig. Ge mig ett halvår då, så ska jag stilla få det. Och så då kan jag ha så här, samma pruttarvode upp till 20 miljoner kronor, och så kan han jävla kick på det jag lyckas ut bättre. Och så får jag bevisa mig själv. Och grejen är den, så här, när jag har 1 miljon på bordet, då ser du en kille som springer dessutom. Har jag liksom ett litet arvode, där är ju som vem som helst säger, if you pay with peanuts, you get monkeys. Enkelt.
Och era våningar säljs ju, ni har ju kunder både i USA och i Sverige. Ja. Även om jag kommer in då på ert kontor, så kan jag se våningar i New York till exempel. Yes. Bara i New York eller runt om i hela USA?
Överallt där Fredrik och hans team säljer egentligen. Nu har ju de öppnat kontor då i Los Angeles, på Rodeo Drive till och med, läckert, och Miami. Så att du kan se objekt på lite olika ställen. Det är, den svenska marknaden säljer ju en handfull svenskar såklart som köper liksom ett miljardobjekt i Los Angeles.
Men det gör också att det miljard eller menar miljon?
Miljard. Att det blir ju det med dollar räknat. Och det är inga jättepengar.
Men vänta, finns det fastighet för miljardbelopp?
Och mer, absolut.
Nej, men nu skämtar.
Nej, men det är helt galet. Du måste gå in på vår hemsida och titta lite grann och se vad det är.
1 000 miljoner?
1 000 miljoner, absolut.
Vad då för en fastighet?
Ja, 100 miljoner dollar.
Ja, men vad då? Inte bara en villa utan...
Ja, men det är stor fastighet med liksom pool och kanske så här, du har 12-bilsgarage och garaget sjunker ner där, och kanske du har sportbilar och kanske har basketplan.
Ja, men då är
det
ju flera lägenheter.
Nej, det är en familj som bor där. Säg en riktigt stor filmogul, och då är det inte ens liksom det dyraste objektet som finns.
För 1 miljard kronor. Mm. Det var det sjukaste.
Där är det bra arvoden dessutom.
Jag är inte sugen på att betala kanske. Det är sugen och sugen.
Exakt.
Får ta sig rätt, vad säger man?
Ett besök i alla fall.
Ett trevligt
så att
besök.
Det där är ju liksom en av de, det är en sak som driver trafik till vår hemsida såklart också, att du får se väldigt spännande objekt, alltså både i Sverige och i USA.
Men skulle du säga att det finns svenskar som köper en fastighet i Los Angeles för 1 miljard?
Nej, jag har inte hört någon svensk som har gjort det ännu. Men det finns ju definitivt. Jag träffade en kille i Göteborg, en rederikille, som hade fastigheter runt omkring, både i Aspen, och jag ska säga att den kanske låg en bit över 100 miljoner kronor. Så att, men det finns ju väldigt, väldigt mycket rika människor i Sverige, det ska vi vara medvetna om. Det finns bara ingen, alltså marknaden här, varför priserna inte är som det där. Det finns ingen konkurrens ifrån kineser, ryssar, alltså, de här pengarna flödar inte in i vårt land. Så att om det fanns ett krav på att det skulle kosta, det är därför det är så fantastiskt, för att om jag ber om 25 miljoner kronor och jag har ett unikt objekt, då är det 25 miljoner det kostar. Sen kan jag ju välja att liksom räkna på att kvadratmetern i det här området ligger, det ska vara 20 miljoner kronor. Men pris är abstrakt, därför att ifall en människa nu tycker att jag älskar det här huset, jag har alltid velat bo precis där med utsikten och så vidare, men kolla Zlatan som knackar dörr och så betalar 30 miljoner för ett hus som var värt hälften kanske, bara för att han ville bo där och för att han hade råd och ville visa ett finger till världen. Okej, bra mäklare. Han behövde inte så mäklare, han knackade på själv förresten.
Du har jobbat, som du säger, både när det kraschade 2008, så du har jobbat i 23 år. Du har varit med om uppgångar och du har varit med om nedgångar.
Ja.
Och när det kommer en nedgång och det känns surt då, för då tjänar man absolut inte lika mycket pengar som jag vinner.
Nej, absolut uppgång. Inte.
Så smart känner jag.
Korrekt.
Och hur är känslorna då? Och det är ju lite som med aktiemarknaden, kan jag tänka mig, att när det går bra då glömmer man att det har gått dåligt och helt plötsligt kommer kraschen och så bara shit, vad hände egentligen? Man blir lika förvånad varje gång.
Ja, absolut, och sen är det precis med plommorna, du vet, pengarna kommer lite gratis för att vi har ingen lagerkostnad, vi har ingenting alls, utan vi finner ett uppdrag och så säljer vi det, så det är jättemycket pengar, så bränner man det på resa, lite härliga kläder, och så har man liksom inte stoppat så jättemycket, för det kanske ligger i säljningens natur att inte vara spara så mycket till en regnig dag framöver, så att när de dåliga tiderna kommer då blir man lite tagen på sängen, såklart. Så att i början av karriären, så alla mäklare som kommer in nya har ju dels en uppförsbacke i början. Det tar lång tid att alltså, verkligen börja dra in pengar. Alla tittar på million dollar listing idag. Ska man bli mäklare så tror man att man ska bli miljonär. Nummer ett, det kommer ta ett par år för de allra flesta att ens komma upp i de nivåerna att du kan tjäna de pengarna. Och det kräver extremt hårt arbete. Extremt hårt arbete. Så att de flesta slutar nog med att vara mäklare. Så att när du som nyexa dessutom hamnar in i en dålig tid, då är det jättesvårt. För mig var det nu som sista svängen här nu med som alla bankregler och så vidare som har gjort det. Då vet att kunderna, de vill vändas till någon med erfarenhet. Så att jag har goda dagar när det är dåliga tider. Därför att då vill folk ha extra mycket hjälp av någon som vet hur man ska göra för att sälja den här bostaden. Så att dåliga tider behöver inte vara dåliga. Alltså, ja, allting är definitionsfråga på varifrån du tittar på vin.
Men jag tänker då kraschen 2008. Då måste det ha varit stopp på fastighetsmarknaden.
Det var, absolut. Och där får man väl någonstans bara härda ut och veta att men det kommer att vika sig tillbaka. Jag hade en norsk kund som skulle lämna Sverige. Jag var typ den enda som ville sälja på ett halvår, tror jag att det var, innan jag som drog in några pengar. Han sa, jag ska lämna Sverige, jag ska lämna landet. Så var inga, vi visste inte riktigt när det skulle gå upp, ifall det någonsin skulle gå upp igen. Så att han bara sålde, han hade ändå gjort en vinst från det han hade köpt, vilket var ju skönt såklart. Men han sålde ju till ett jätteunderpris och sen liksom ett år senare ungefär så kunde samma lägenhet säljas flera miljoner upp. Så hade han bara suttit på den så hade han tjänat pengar såklart. Men där var det många mäklare som slogs ut. Det var ju bara liksom några få som tjänade ganska lite pengar.
Och vilket år öppnade ni Eklund Stockholm New York?
Nu är det exakt, det var 2009 då, så det var 10-årsjubileum förra året, 2019.
Så det är 11 år sedan.
Ja, precis.
Och har ni under de här 11 åren, i och för sig, ni hade ju precis lämnat en lågkonjunktur 2008-2009 då.
Yes.
Så att ni har egentligen bara haft en uppgång här i 11 år.
Ja, men i princip. Men sen är ju nystartat upp bolag. Det är upp och ner precis hela tiden varje dag. Det känns som att det går upp och ner 3 gånger om dagen.
Men för två år sedan var det ju väldigt skakigt på marknaden. Ja. Var ni då rädda att oj, här kommer en ny lågkonjunktur?
Nej, det var en ganska matematisk sättning i marknaden som var på grund av regleringarna som regeringen satte till bankerna med lånkrav och så vidare. Så att det var ju snarare, där var man ju ganska medveten om att det här kommer ta en tid innan marknaden har fattat och anpassat sig till okej, jag får 8,5 miljoner istället för 10 miljoner kronor. Det var precis så det var. Det var en matematisk sänkning, så att det var 8,5. Vi visste det från liksom dag ett, medan säljarna sa nej, jag ska 10 för det fick grannen. Sen tog det ett halvår innan folk sa okej, jag tar 8,5 för jag får faktiskt köpa min nya för 9 istället för 11 miljoner kronor. Så att när den marknaden kom igång, då började det snurra och nu är det ju lite happy days igen. Så att, men nu kanske det är utspritt så att det som var, som, vi pratar om nedre botten, går oftast billigare än det som är högst upp i huset såklart. Men när det var som allra värst, då kunde det nedre botten säljas för 110 000 per kvadratmeter och så kunde penthouse gå för 140. Inte så jättestor skillnad. Nu kan det vara 140-150 för penthouse, alltså nästan mer, men du får 85-90 kanske för det som är nedre botten. En mer korrekt egentligen värdering av marknaden, vad som är bäst och vad som är sämst, om man ska säga det.
Ja, för det kändes som ett tag att priserna bara gick upp och upp och upp, men lönerna går ju inte upp. Och då tänker jag så här, någonstans måste det där stabiliseras och landa tillbaka till,
vilket det gjorde,
normal. Jo, men är det normalt då att våningar på Östermalm då ligger på 130-140 000 kvadraten, 200 000, 250-300 000 på Strandvägen, vissa våningar. Och även liksom i Solna ligger de ju på...
Absolut. Jag kan ligga över
100 000. Solna då ligger i och för sig 10 minuter, 5 minuter. Men det är ändå en bit utanför Östermalm då, om man nu ska vara jättepetig. Och där kan man ju säkert också betala 90-100 000 kvadratmeter för vissa våningar. Vad är det som händer?
Så länge det finns ett kapital i ryggen, och det är väl det fina med de regleringar som varit just nu, att det har varit ganska sunt att sätta vissa bolånetak och att du kräver amortering av kunder som tar de här lånen. Så på det sättet är det bra. Men sen är det också så här, vad kan och som vill folk betala? Men om folk har, säg, 10 miljoner på banken och lägenheten kostar 1 miljon, då finns det ett utrymme på 9 miljoner till upp egentligen, alltså i princip. Det är bara det att om de kostar 1 miljon kronor så ingen ska betala 2 miljoner för den ändå, för de brukar kosta 1, så varför skulle jag betala mer? Så att där någonstans kommer lite grann när det blir fokus på boende och när det är roligt att bo lite finare, och det, vi har haft en sån period när jag började som mäklare, det var ju tidningsannonser, det fanns ju internet, fanns inte, det helt sjukt att säga att man är så gammal, men internet fanns ju inte. Vi fotade utav och satte som en bild på en papperslapp i den lokala bankkontoret, och tidningsannonserna var en svart och vit liten ruta. Så att när du sökte lägenhet var det liksom ganska svårt att hitta det. Idag som porrsurfar ju folk på Hemnet, och det är roligt, intressant att titta, det är inredningsprogram på tv och så vidare. Så att det ligger verkligen top of mind, och då är ju folk sugna på att lägga den sista kronan av sitt sparkapital på att bo schysst. Istället för att kanske resa eller vad det nu skulle kunna tänkas vara. Så att, jag tror att det är konsumtionssamhället i sig som driver på det åt de olika hållen. Hade det varit en trend i att resa mer, vilket det är för en del, så lägger man väldigt mycket mer pengar på resor. Folk reser ju liksom, klättrar i berg och djuphavsdyker och allt vad de gör.
Jo, men jag tänker så här, ja, om man har 10 miljoner, lägger 1 miljon på sitt boende, det är en sak, men det känns ju inte som att folk tar stora lån.
Folk lägger 11 istället.
Ja, men precis. De har 10 och lägger 20 liksom. Och då tänker man så här, och Sverige är ett av de länder som tar mest privatlån. Mm. Och när den bubblan kraschar, tänker jag, med så låga räntor. Mm. Tror du att det finns en krasch inom 5 år? Eller tror du att vi kommer fortsätta med de här låga räntorna så folk kan fortsätta låna och
jag tror inte det. Jag är för dåligt skolad i att liksom kunna se så här hur olika saker fungerar och korrelerar med varandra, såklart. Men jag skulle säga också, det som driver på om folk hamnar i en skuld sist, det är att de kanske ökar på sin produktion också. Alltså att man är med och bidrar mer, eller liksom, jobbar mer för att ha råd att göra det här och så vidare. Så jag menar, det är ju inte så att allting ska betalas in någonstans. Att vi skulle jobben försvinna och räntan skjuter höjden och så vidare, då skulle det såklart påverkas. Men räntan drivs ju också utav konjunkturen i landet. Så händer det någonting dåligt, så går räntan upp eller ner, så kontrolleras, menar, de sänker ju räntan ifall det är dålig konsumtion för att få igång den. Så att jag menar, allting hänger väl ihop någonstans. Så det är väl, Riksbanken ska ju vara de som kör styrmedlen både i regleringar och i sänka räntan för att få fart på ekonomin igen och så vidare. Så att jag antar att de har koll på det.
Det var ju en fastighetskrasch 93. Mm. 2000 kom ju IT-bubblan. 2008 kom ju en krasch. Och nu är det all time high igen. Ja. Och det är 2020. Mm. Du ser ingen krasch framför dig?
Alltså, grejen är så här, jag är inte så pass duktig för att kunna se om det kommer en krasch eller inte. Just nu så ser jag inte den stället att kunna göra det. Jag tror att en sån här typisk reglering som vi ser just nu, när bankerna kräver att du får bara låna 4,5 gånger din årsinkomst och du måste amortera ner, du får bara liksom låna en viss procent utav bostadens värde. Där någonstans har du ganska tydliga säkerhetsventiler som gör att den här kraschen kanske kommer längre och längre bort. Den kanske hänger samman med någonting annat som jag inte ser. Alltså som inte är bostadsmarknadsrelaterat.
Ja, det kan ju vara en krasch i Kina eller Indien.
Exakt, precis. Trump och Kim Jong-un hittar på någonting och så vidare. Då kommer det superkrasch. Och det, visst, då blir ju bostadsmarknaden drabbad, precis som allting annat.
Är det all time high nu, skulle du säga?
Nej, men vi har ju varit inne i liksom 2-årsperiod av liksom, en ganska svettig period för mäklare. Nyproduktion var en sån här sak som dog ut ganska ordentligt för 1-2 år sedan, ganska precis. Folk vågade inte köpa någonting på spekulation. Om 2 år skulle man flytta in, och så visste man inte vad jag skulle få för min egen lägenhet innan jag flyttade. Så att, då vågade man inte köpa alls. Så nyproduktion stod helt stilla. Och det har väl liksom börjat sätta igång igen. Vi ser all time här på de lägenheter som är allra bäst. Där kan vi få liksom priser som du säger kan upp på 200 000, ibland 300 000 kronor per kvadratmeter ner på Strandvägen. Så att det bubblar definitivt. Samtidigt så är marknaden mera strikt på det sättet att så här, de lägenheter som är nere i botten, så här, då går inte för de här pengarna heller. Så att, det är inte en galen marknad. Jag kunde vara nästan galnare för 2 år sedan, precis innan regleringen kom. För att ifall folk sprang iväg och köpte liksom dåliga lägenheter för alldeles för mycket pengar, då kan jag tycka att det är fel i prissättningen. Men när du har liksom rätt balans mellan en bra lägenhet eller en dålig lägenhet, då är det rimligt någonstans, om man kan säga så.
Så du skulle säga, för 2 år sedan var det all time high, sen kom regleringen och då har det sjunkit ner och ja. Nu är det tillbaka mellan Det är nedsjunkna all time high.
Precis, du har en bättre spread idag. Den är mer utdragen marknaden. Så vi är på väg uppåt definitivt. Man ser det i procent som ökar varje vecka. Det är så små procent så det är svårt att säga att det är en jätteuppgång. Och det hänger ihop med att utbudet är extremt litet också. Och så där är det, har vi 10 000 människor som letar lägenheter och det bara finns 5 att välja mellan. Men då kommer du se budgivningar, såklart. Så att, och där lite grann är vi just nu. Lågt utbud driver på priserna.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Som kund vill man ju såklart ha bästa möjliga priset, betala så lite som möjligt för den bästa våningen. Som köpare, exakt. Och som säljare så vill man ju ha ut den för så högt som möjligt.
Såklart.
Och då ska jag säga, vad ska man göra som kund för att få det så billigt som möjligt? Hur ska man göra som säljare för att få in så mycket pengar som möjligt?
Nej, men jag tror, som köpare får du någonstans kanske se att du inte köper det här som en investering i första hand nödvändigtvis. Du kanske köper det här för att du faktiskt ska bo och må bra i livet och det passar dig och din familj. Och som säljare så ska du till att anpassa din bostad så mycket som möjligt så att det träffar rätt hos så många som söker det här och precis vill leva sitt liv på det sättet som du ska göra i enkla drag. Jag menar, har du en trerummare på 120 kvadratmeter, gör det till en fyrarummare så kommer du få bättre betalt.
Hjälper du med att styla upp våningen, göra ett ytterligare rum, säger du. Vad kan man göra för att få bästa resultat?
Ja, men renovera, det är många som själv säger att så här, ja, men den nya köparen kommer säkert vilja stoppa in ett nytt kök. Ja, det kommer de vilja göra. Men då ger du ju bort den delen av vinsten, kan man säga, till den nya köparen. För då ser den en uppsida i att göra köket själv. Så varför ska du som äger lägenheten idag ge bort dina pengar? Jag har aldrig förstått det riktigt. Utan jag brukar rekommendera att gör det här köket själv. Lägg ner, ja. Allt ifrån 300 000 till kan vara hur mycket som helst såklart. Men säg att du har ett check för 400-500 000 kronor. Då kommer du kanske ha tillbaka ändå en effekt på ungefär 1 miljon. Så att du dubblar pengarna och i vissa fall kanske 3-4 dubbla pengarna på en renovering som du gör innan du säljer. Men många tycker att det är jobbigt att ta liksom, det är en likvid fråga. Du ska lägga ut med pengar och du känner att det är en risk. Jag ser det här varje dag så jag ser tydligt att det är snarare en investering som du har direkt kopplat till liksom, återbetalning på.
Om det nu inte är på en toppadress som man renoverar för hur mycket pengar som helst, kan det verkligen ge tillbaka pengar?
Hur mycket som helst såklart, det får ju liksom göra det med någon form av sans och förnuft. Men alla lägenheter, oavsett var någonstans, så är det ju någon som vill bo där. Och sen så gör det så lätt som möjligt för den personen att betala så mycket som möjligt. Såklart för den lägenheten. Men det kan vara någon som köper en källare för att bygga det till en lägenhet. Och så köper de källaren billigt, så bygger de den där lägenheten och sen för 700 000 kronor. Kan du lika gärna bygga den där källaren för 700 000 kronor och så tar du 2 miljoner istället.
Men skulle så, vänta här. Så du säger att om man topprenoverar upp våningen, då får man bättre betalt än om man lämnar den skitig och ful och orenoverad.
Ja.
Men å andra sidan som då köpare, så är det ju då bättre att köpa... Vadå? För att tjäna så mycket som möjligt på det?
Ja, men exakt. Om du nu ser på det som en investering, men de allra flesta som går ut och tittar, de vill hitta ett ställe där de kommer trivas, där de ska bo och njuta och så vidare, så att du köper med känsla. Du är rationell till den grad att jag behöver 4 rum. Jag vill gärna bo nära skolan. Vi behöver 2 badrum. Punkt. Sen kan du gå in i en lägenhet så får du inte rätt känslor och köper du inte den, även om du har alla de här checkboxarna. Men kan du gå in i en lägenhet som inte har alla de här checkboxarna och det känns rätt, då kan du köpa den. Vilket är ganska lustigt. Så att alla de här sakerna är, ska du vara nu, tjäna pengar visst, du köper någonting som inte alls är det du söker. Alltså egentligen, någonting som är ganska dåligt, som du sen gör bra. Då kan du tjäna pengar. Men dels är man ju bekväm många gånger och dels är som motsatta sidan, mäklare idag är ju ganska duktiga oftast i alla fall på att tala om för dem att gör det här så får du bättre betalt. Om inte mäklaren är sugen på att sälja snabbt och finns snabbt arvode, då ger de inte den tipsen utan de kanske håller med dem. Ja, nej, de kommer vilja byta köket själva. Men vi ska ju vara där för att hjälpa säljaren också att få så bra betalt som möjligt.
Men samtidigt kan det inte vara, vi pratade ju om det lite tidigare, att om man, många tror att det är ett renoveringsobjekt så att det kommer gå billigt. Och så blir man lurad av att det är ett renoveringsobjekt. Ja, och så går det mycket, mycket dyrare. Yes. Så det är ju lite motsägelsefullt mot vad du precis sa.
Nej, ja, nej, men där så kan du ryckas med lite grann. Har du någonting som är fult som ingen vill ha? Ja, låter det kanske hemskt, för sen gör någon ledsen som sitter hemma och lyssnar. Men om du går och tittar på en nyrenoverad lägenhet, eller så tittar du på en som är renoverad 95 och så tittar du på en som renoverades 1812, så kommer den som är liksom renoverad 95, den kommer ändå vara så här, den är ganska fin, men inte som jag vill ha den. Så då vill du inte köpa den. Men renoveringsobjektet, då kan du tänka så här, här finns det pengar att tjäna. Så att då någonstans vill du gå in och köpa den för att bygga det här köket själv och så vidare. Och sen finns det något som heter buyer's curse, som är en psykologisk funktion. Det är därför att lockpris till exempel funkar väldigt bra. Att när du väl har lagt ett bud på ett objekt, då någonstans blir du nästan försäljare utav dem. Du berättar för dina vänner och bekanta hur förträffligt det här objektet är och vad du ska göra för någonting med det där. Så att när du väl har lagt ditt första bud, då är du helt plötsligt på en helt annan sida psykologiskt. Är du med i budgivningen, då kan du driva på ganska långt. Och så tycker du att den här lägenheten är superbra och vi kan liksom skapa vår dröm. Så att då drivs du med den drömmen och då blir det mera, kan man säga, betalt för ett totalt renoveringsobjekt, för det kommer ju kosta rätt mycket att renovera det också. Kanske billigare att renovera den här som var gjord egentligen 95 också, för det underliggande redan fixat.
För där kan man inte riktigt se hur bra det blir, men det kan man med ett helt renoveringsobjekt.
Ja, exakt, precis. För då ser du bort från det som är någonstans.
Och då lurar man sig själv att, ja, men i och med att alla är med och budar på den här så tror man att då är den värd så mycket, fast den där 95, den som var byggt 95 egentligen är mer värt.
Ja, precis.
Men man lurar sig själv att renoveringsobjektet gick billigt.
Ja, man är så som
människa. Men alla lurade varandra, eller man lurade sig själv. Och...
ja, men lite så är det. Man är ju flockdjur, så ifall ingen lägger bud på den här från då, renoverad 95, säger vi, då tror du per automatik att det här är något dåligt. Då vill du inte vara där och lägga bud. Fast det är ju då självklart det briljanta är att köpa den. Men då är man ju orolig å andra sidan också. Så här, vad tycker marknaden här egentligen? Gör en bra affär här nu? I och med att pris är abstrakt så vet du inte, är det 10 miljoner? Ska det vara 9 miljoner? Eller kan det bli 12 om jag renoverar? Du vet ju aldrig det riktigt. Du vet aldrig det 100%, för en lägenhet säljs ju bara vid ett tillfälle.
För du luras i att men den här kanske inte behöver renoveras, men jag vill ändå renoveras, men då kostar det så jäkla mycket att ta ner det där, för det är ändå tillräckligt bra.
Dels det, men jag tror framförallt att du inte ser någon... Du känner en trygghet i att någon annan lagt bud. Så ifall någon annan lagt 10 miljoner kronor, då vet de att 10 miljoner är i alla fall värd. Lägga 10,1, det är cool, jag kan gå ut och sälja den imorgon och få tillbaka typ mina pengar. Men ifall ingen annan är där lägger bud överhuvudtaget, då är du osäker på hur stort är fallet. Eller gör jag faktiskt en jäkligt bra affär här just nu? Så att folk vill gärna följa efter det andra gör. Och det är därför också bra att när man då stylar eller renoverar lägenheterna, att göra ganska mainstream. Alltså så här, så att det är lätt för alla att tycka om. Man följer trender. Det är svårt liksom att ligga före sin trend, för att det kanske blir för extremt. Och då är det en ganska liten grupp människor som verkligen gillar det. Och då är det svårt också att få med fler människor på budgivningen.
Och vad är trenden idag?
Jag tittar väldigt mycket i listor på väggarna, det gråa, gråmålade rum, så att stuckatur, dörrar, snickerier, allting är målade i samma kulör. Och så är det så här snyggt, lite så här pre-war inrätt, ganska murrigt, mycket färger.
Lite cool konst på väggarna.
Cool konst på väggarna, absolut.
Då går den direkt.
Absolut, då blir det dyrt.
Så rådet till den som ska köpa är, köp något som är gjort 95.
Yes.
Köp något där ingen går in och lägger ett bud.
Exakt.
Följ inte flocken.
Ja.
Och till säljaren är...
Lämna till mig.
Absolut. Det ska ni såklart när jag kommer till Niklas på Eklund, Stockholm, New York.
Yeah.
Och för säljaren är, lämna den i totalt renoveringsskick eller topprenovera den.
Ja.
Inte 95.
Nej, inte 95. Och topprenoverat, så ta det med en smula salt. Men du behöver inte köpa det, liksom, det dyraste köket. Du behöver inte köpa det dyraste material, dyraste blandarna, dyraste liksom, strömbrytarna och så vidare. Men gör så att det ser bra ut. Folk är på plats i lägenheten 10-15 minuter. Och på de 10-15 minuterna kommer man få en känsla. Och den känslan kommer du fatta ditt beslut på hur mycket du är beredd att betala för den här lägenheten. Så gör den känslan så bra som möjligt.
Sen kan jag ju förstå om man vill sälja någonting. Man vill ju ha så mycket pengar som möjligt för ett objekt. Och då säger många mäklare, men gå ut med ett litet skambud. Då ser man ju livrädd för att, du vet, ingen ska lägga över det här skambudet. Mm. Hur gör man då?
Jag brukar inte ge den rekommendationen. Jag jobbar heller på en amerikansk modell egentligen som går ut på att man sätter ett pris som är antingen i relation till vad du faktiskt vill ha, eller kanske till och med lite över. I och med att pris är abstrakt, så handlar vem är ute på marknaden just nu. Men vad du tycker är dyrt eller vad jag tycker är dyrt kan vara två helt olika saker. Du kanske tycker att den här lägenheten är värd 11 miljoner kronor. Har jag lagt 10 miljoner kronor, tycker du att det är billigt. Men alltså jag kanske bara som tänkte lägga 10. Så lägger du över 10 miljoner 50 000 kronor. Då har jag förlorat som säljer 950 000 kronor, för du var ju beredd att betala 11 egentligen. Så att därför gillar jag den modellen där man faktiskt prissätter på ett pris som är korrekt eller som du är beredd att liksom kämpa för lite grann för att få in det. Medan en easy way out såklart, men då kan ju vem som helst vara mäklare. Det är som går ut med den här på 7 miljoner 990 så kanske den stannar på 11 miljoner sen. Men det är ju bara tråkigt. Ta bara tid, liksom det drivs inte vidare. Och som du säger, stannar det någonstans på vägen utan nått upp till det du vill ha, då har ju alla bara blivit av med tid. Mäklaren har blivit av med arbetstid. Spekulanten som har varit där liksom kastar bort sin tid i onödan. Säljaren kommer aldrig kunna få det resultat man skjuter själv i foten för att ja, objektet är lite sabbat på marknaden. Så att ingen vinner egentligen på att jobba på det sättet.
Så man ska inte gå ut med ett skambud enligt dig?
Jag skulle inte säga. Sen hänger det såklart ihop med kanske med vilken lägenhet det är och vilken marknad det är. Och är det någonstans där ingenting går att sälja, då måste du liksom någonstans dra ner gummisnoden så långt tills du får en pjoink i gummisnoden igen så att det faktiskt blir ett bud. Därför att marknaden kan se olika ut på olika platser i landet och vid olika tidpunkter på året.
Och är det tillräckligt bra så står det ju bara pris saknas.
Exakt, precis. Ett slott.
Ja, eller Strandvägen våning. Fem trappor upp med utsikt över hela Stockholm. Det är sjukt att det är inte alla som vill bo på Strandvägen.
Nej, nej.
Det blåser för mycket. Jag bara, men vänta här. Ni är ju inomhus. Ni behöver inte ens öppna fönstret, men den utsikten, ja, över kanalen och ja, Grönan och Skansen. Verkligen. Jag tycker, nej, det kan vara lite, det är inte riktigt fint att bo på Strandvägen. Jag tycker det låter helt töntigt.
Mm, ja, men det, folk har ju en ganska...
Håller du inte med mig att vissa säger sådär?
Jo, absolut. Och Strandvägen har ju Strandvägen är då liksom topp adressen i Stockholm, där du får absolut bäst betalt per kvadratmeter. Och där är det också så här, om du bor då in i trädlinjen som det heter, ser bladen, eller bor du över trädlinjen och faktiskt ser vattnet, så har du jättestor skillnad i kvadratmeterpris på de liksom, ytorna.
Skulle du säga 100 000 i kvadratmeterpris?
Ja, absolut. Kan vara mer säkert också. Och skulle kunna vara mindre, beror lite grann på stilen på lägenheten är också. Men ja, absolut.
Men skulle man som köpare kunna ha tur och bara, du råkar få den här jättebillig?
Det kommer aldrig hända. Alltså, enda chansen det skulle vara att den aldrig når ut på marknaden och du råkar känna grannen och den knackar på dem och säger, vi vill ha 20 miljoner. Men idag så ringer de flesta åtminstone en mäklare och kollar, du är en värd. Och då kommer ju mäklaren ändå säga, nej, värd 30 miljoner kronor. För mäklaren vill ha uppdraget också, så det är ingen mäklare kommer värdera för lågt, garanterat. Så att nej, den turen har, alltså det kostar vad det kostar. Det blir en balans. Så att är det dyrt, då är det för att det är något bra. Och blir det billigt, så då är det för att det finns något kvar att göra på det.
Så det är inte lätt att tjäna easy cash här?
Nej, det är det inte. Så, men som sagt, gå och köp det då, som är dåligt renoverat eller fult möblerat. Då kan du liksom måla om det och ställa in snygga möbler. Så kan det vara värt mer pengar. Absolut, folk gör det. Folk jobbar ju så. Så att, menar, det finns pengar att tjäna.
Men jag tänker många som köpte 2008, 2010, 2012, de har ju gjort hur mycket pengar som helst på sina våningar. Den förändringen idag och 10 år framåt kommer inte finnas, känns det ju som.
Men det gör det nog ändå, I guess. Jag menar, Big Mac & Company kommer kosta 100 kronor om 10 år. Det blir allting går upp. Det finns inflation också på något sätt som driver på allting. Och...
Jo, men jag tänker, ska en lägenhet, jag menar bara från 2012 till 2015 så är det prisökningar på 30%.
Ja. Nej, men det kanske går upp och ner mer vissa. Nu har det varit 2 år när det liksom backade tillbaka lite grann. Så att, jag menar, det går ju uppåt och ner hela tiden. Och vissa tider har kanske gått upp mer än vad det gjort andra. Och sen så avtar det där. Och så har det liksom en mer jämn ökning. Vilket det kanske blir nu med regleringar och så vidare. Men du har en inflation som driver på. Och du har också, jag menar, tittar vi idag, alltså backar tillbaka bandet som 23 år sedan jag började mäkla, så var det vissa familjer som hade mycket pengar i Sverige. Idag kan det komma en 20-åring som har sålt en Apple som är diskjockey på heltid, som är miljardär. Alltså, han kan köpa vilken våning han vill. Den konkurrensen fanns inte tidigare, utan de gamla pengarna på något sätt, de skulle inte spenderas. Det var liksom nästan lite fult. Nu är det så här, jag vill bo i det här tornrummet med en örn på taket. Jag betalar 20 miljoner med det. Jag vill ha den bara. Så att det synsättet att se på pengar som så här, jag fick ju faktiskt in dem i blommonen. Jag fick in pengarna gratis, så kan jag lika gärna ge bort den gratis, för jag vill bo bäst nu.
Vad är din häftigaste affär?
Jag sålde en biograf som var en stor enrummare. Det var faktiskt lite coolt. Det var 8 meter i takhöjd och 40 kvadratmeter stort fönster i taket. Det var bara ett enda stort rum. En gammal biograf som var ombyggd.
Vart då någonstans?
Den ligger på Odengatan, så gick du in från, jag tror Torsten Flink hade det som sin studio innan. Riktigt hallabaloo, bra historia om det. Och han som hade den där var en jävligt cool snubbe också. Så att han hade liksom gjort det som en, han hade en palm där inne, en palm som var planterad i golvet. Och sen hade han byggt liksom som, det fanns en liten sittbrunn och du kunde elda där inne och så vidare. Helt galet, det var en vansinnig kul grej.
Var det en våning då? Eller?
Nej, det var ju som en stor hangar. Alltså du tänkte som trasen och bananen när man tittar på det när man var liten. Det var ett stort häftigt rum. Så otroligt barnsligt och jättehärligt, helt underbart.
Och där byggde man ett hem.
Där byggde man ett hem.
Man rev hela biografen.
Rev hela biografen och bara ett stort coolt rum.
Har du blivit mångmiljonär på det här?
Nej. I wish. Det ser ut som det på Instagram, för jag skryter ju såklart bra om mig själv och alla mina framgångar och så vidare, men nej, absolut inte. Jag känner bra med pengar, det gör jag. Det ska inte sticka under stol med.
Men om du nu är, jag tänker så här, du är ändå Sveriges bästa mäklare, du har dragit in mest pengar och det är klart, du säljer ju dyra objekt, så att
precis,
det du säljer ju inte upp i Norrland.
Nej,
liksom där kvadratmeterpriset är mycket lägre. Men med det sagt så måste du väl ändå ha tjänat en hacka pengar, tänker jag.
Absolut. Jag är duktig på att bränna dem också. Och så har jag en familj, två härliga döttrar. Det kostade 2 tonårsdöttrar. Det kostar.
De tar alltid arvode. Arvode.
Exakt.
Förskott
på arvode. Ja, klart.
Ja, men du lever gott på det i alla fall.
Ja, absolut. Jag lever så gott som jag vill. Jag kan resa när jag lust att göra det och liksom vi äter det vi vill och dricker det vi vill. Men det är ju, i Sverige är det svårt att bli så stormrik i alla fall. Du måste ju helst göra en ordentlig exit då. Ifall det kommer någon som vill köpa bolaget på sikt, ifall det skulle vara värt något. Då finns det kanske pengar att casha ut på ett brede. Men att liksom så här löneslava sig upp till pengarna, det är svårt.
Hur skulle du säga, för du har ju väldigt många kunder ju på Östermalm, köpare och säljare. Skulle du säga att de, vad skiljer dem från andra människor utanför bubblan?
Ja, väldigt lite skulle jag säga. Alltså, visst, du kan ha en del mer krävande kunder därför att du har mycket pengar och du har, liksom, har råd att vara mer krävande. Eller mer kräsen kanske egentligen. Men sen det som också är ganska roligt är att alla är ju ganska lika under som himlen i alla fall när det allt kommer till kritan. Vilket är jätteroligt. Så när man kommer in här då och inte har kravatten på sig, man kavlar upp ärmarna och man kör, och så visar det sig att det sitter ju en annan entreprenör på andra sidan som älskar det sättet man jobbar på. Så att jag får ju många vänner, alltså för livet, som jag känner fortfarande, som absolut ska komma tillbaka och sälja med mig och som vi träffas ute på krogen och så vidare, som faktiskt därför att vi hamnar på en nivå med varandra att vi inte bara är kund och säljare, utan vi tänker likadant.
Och hur ser ditt liv ut om 5 år?
Jag har sålt hela bolaget. Jag bor i ett beachhouse i Malibu och surfar hela dagarna.
Det är så?
Absolut.
Men då måste du säga någon sån här miljardfastighet.
Ja, jag måste inte jobba här nästan. Jag måste dra.
Är du någonting i New York och träffar
du? Absolut. Ja, nu var det faktiskt ett tag sedan sist. I början när vi startade igång bolaget, när vi hade mycket nyproduktion framförallt. Det var ju väldigt mycket där, snodde inspiration ifrån de stora projekten. Titta, nu säljer vi Karlatornet i Göteborg, även om du känner till det, men det är ju Sveriges första verkliga skyskrapa, 73 våningar högt, ritad av arkitekten SOM som har ritat Burj Khalifa och allting. Det börjar bygga, de är på våning 6 nu, det kommer att stå färdigt 2023. Och där uppe på taket finns det så här 4 stycken Sky Villas på 360 kvadratmeter, pool på taket, utsikt du ser typ till London liksom därifrån. Det är helt otroligt magiskt. Så att
det blåser ju bara på västkusten ju.
Ja, men du får ju inomhus ju. Det var ju som en snabb strandväg.
Ja, det är jag. Oh, gud, nu bara, usch. Tack. Då åkte jag dit.
Exakt.
Så du säger 4 villas på taket. Ja, och varje villa är på 360
kvadratmeter. Och det är så här, det är stora glaskuber. Jag säger Sky Villas.
Det är enorma villor på det här taket.
Det är helt otroligt. Det är nästan 600 stycken bostäder i hela tornet. Och bottenvåningen kommer att vara hotell. Och sen så är det så här, det är ett så jävla coolt bygge överhuvudtaget. Och hela tornet är uppdelat i massor med olika sektioner. Och där har jag sålt Sky Level som är de översta, säg kommer jag ihåg, så här 23 våningarna kanske. Och sen så är det penthouse-delen som är liksom allra högst upp. Där, så det skiljer sig lite grann i inredning, kvalitet och liksom nivå på allting som finns där uppe. Och där uppe har du liksom ditt eget gymutsikt över hela Göteborg och så vidare. Och sen allra högst upp finns då de här penthouse-husen som är helt vansinnigt coola.
Vad kommer ett sånt gå för? Bara
ja, men det är ju det som är fina med Göteborg. Där liksom för bara 61 miljoner kronor så kan du köpa ett av de här tornet. Ett av dem är till och med 53 miljoner kronor. Om du ska tänka att det som är riktat rätt i Göteborg, då är utsikt över staden och utsikt över inloppet. Har du liksom inloppet i Göteborg, då är liksom det shit. Och har du då liksom bort från det, ja, men då måste du prissätta det lite billigare, som allting är, såklart. För då har jag lättare att få det sålt, såklart. Så att för de pengar, hade det här varit i Stockholm så hade vi pratat liksom, ja, minst det tredubbla.
73 våningar, hur lång tid tar det för hissen att ta sig från markplan upp till högsta våningen?
Det beror på liksom hur high speed den elevatorn är. Vi var i Shanghai tillsammans med Fredriks fastighetsbolag och det är uppe på, det är inte många minuter. Det är knappt 2, tror jag, faktiskt, till och med. Helt galet, det gick så jäkla fort. Ja, verkligen. Jag heter det high speed elevator. Så
men tänk att bo på 73 våningen i Göteborg. Man ser ju ut... Ja, men du är ju verkligen...
Du ser precis
toppen.
Överallt. Vi hade faktiskt, det kommer att finnas en skybar lite bit längre ner i huset. Och det invigde vi genom att bjuda in folk via Göteborgs-Posten. Och så flög vi ballong upp till den nivån där skybaren ska vara. Och där uppe bjöd vi då på champagne på några kunder som kunde vinna då en biljett till att vara med här uppe. För att man skulle få en känsla på hur utsikten skulle vara. Och det, alltså, det är galet. Det är ju som 250 meter över havet.
Det... Men skybar, det är ju inte på... Är det högst upp?
Nej, det är inte högst upp. Det är till och med några våningar. Nej, den är också ganska högt upp i huset. Men den,
och vad
den
är inte skybar? Det är en bar alltså?
Ja, exakt.
Så du menar i det här huset, bland vanliga bostadsrätter, så är det restauranger, hotell?
Det är hotell i bottenvåning, det är pool och det finns... Som allting egentligen ingår i, du har möjlighet att rätta sig över, du går in igenom. Det här är så mycket New York som det bara kan bli i princip. Allt ifrån att du som garage i huset, hissen upp, du har receptionist, du kan lämna in som din kemtvätt och fixordning, du har hotellservice som finns som du kan ta del av. Man jobbar på alla möjliga olika sätt för att se om det kommer kunna finnas bilpooler och så vidare. Det kommer gå en linbana från området över till, liksom, det här ligger då liksom på Hisingen då, som heter på andra sidan kanalen, eller Göta älv. Som man ska kunna ta sig in till Göteborgs centrum och så vidare. Det här blir ett helt nytt område som blir helt otroligt.
Och så det är inte mitt i centrum?
Nej, det är inte. Det är svårt att bygga 73 våningar mitt i Göteborgs centrum. Men det här blir ju ett nytt centrum istället. Så det här blir för nybyggarna i Göteborg. Ska man bo någonstans i Göteborg framöver så är det definitivt högt upp i det här tornet.
Och det är ju såklart, det är inte i förorten, men...
Nej, det blir det ju inte. Det är det sjuka. Titta på Norra Tornen som vi säljer här i Stockholm också. Där penthouse kostar 55 miljoner kronor istället. Det är så många kan ju tycka att det är lite offside. För att man tycker att det är nära Karolinska sjukhuset. Men när du väl kommer upp där uppe, då har du utsikten. Så du ser varenda landmärke i hela Stockholm. Du har utsikten som du ser hur långt som helst. Så att du är på en annan adress. Det är så lustigt, så att du är inte liksom på den adressen som huset faktiskt står på. Utan du är liksom snarare en del av Stockholm helt plötsligt. Det är som att sitta i en cockpit.
Ja, man vill ju bo högst upp. Ja, du menar absolut. De här Oscar Properties-husen. Jag tycker
exakt.
De är fantastiska.
De är supercoola. Ja, de är så balla.
De är så coola. Mm.
Fönster från golv till tak. Ja, det är helt galet.
Och vad är din dröm att få sälja i Stockholm?
Men jag säljer ju mina drömmar nu. Men jag hoppas det vore jättekul om vi kan få till en sån här skyskapa som vi bygger i Göteborg. Då vill jag sälja det såklart också. Jag har liksom haft turen att få vara med och sälja det som är penthouse och det som har varit liksom så skyskrapelikt som det har varit i New York. Mycket därför att vi har hämtat mycket inspiration från. För det är ju som Göteborg till exempel, våning 73. Det är inte så att utsikten är dålig på våning 40. Så varför ska jag köpa våning 73 för 20 miljoner kronor till och så vidare. Så det gäller att programmera huset på rätt sätt och stoppa in rätt saker. Så att Skylevel faktiskt får sitt eget... Alltså att man bygger in added values i huset som gör att det finns en större anledning att vara där. Och hela det här tornet har ju sånt för alla lägenheter. Ett gaming room för ungarna där de kan sitta på och ställa dataspel, gym. Men du har ju allt. Alltså det här är framtiden.
Men det här känns ju som Singapore, New York.
Absolut, det är precis det.
Sverige kommer liksom traskandes efteråt.
Långsamt, men det
kommer.
Jag tror att det är en politisk fråga. Det är många som är emot att bygga högt. Jag tycker att det är liksom, att det förfular. Jag älskar höga byggnader själv. Jag tycker att det är coolt. Dels får in väldigt mycket på samma yta. Så att det gör ju att det är ganska många lägenheter som kan dela kostnaderna för ett gym, för en doorman, för en pool och så vidare. Då blir det billigt att ha det. Men på 5 våningar högt så har du liksom 10 grannar. Och då är det ingen jävel som vill betala för en doorman såklart.
Tack för att du kom hit, Niklas.
Tusen tack. Tack för att du fick komma.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.